God morgon allihopa och välkomna till denna förmiddagsgudstjänst här i Fylstakyrkan. Och extra välkommen till er som lyssnar till oss via närradion. Kul att så många har kommit hit idag. Och det är roligt också att det finns de som lyssnar via närradion. Idag kommer vi att få lyssna till en predikan av vår gäst Ingemar Fager. Vi kommer att ha en parentation för Anna-Stina, vår äldsta medlem som har blivit hemkallad till Herren. Och vi kommer att ha medlemsintag. Låt oss be en bön. Herre Jesus Kristus, tack för att du är här mitt bland oss. Tack för din uppoffring på korset. Tack för din återuppståndelse. Tack att vi kan samlas i ditt namn för att ära och prisa ditt namn, Herre. Vi ger dig all ära och allt lov. I Jesu namn. Amen. Nu vänder vi våra blickar och hjärtan mot korset i en unison sång. Vi sjunger psalm 259.
Som ni hörde i gudstjänstpresentationen så ska vi ha parentation idag. Och vi ska inleda den med att sjunga en vers ifrån sången 172. Det ska gå till den heliga staden. Och jag får be er att stå upp på nytt igen. Första versen på 172. En av vår församlings medlemmar har nåtts av hembud. Tisdagen den 28 februari fick Anna-Stina Lund lämna detta liv några dagar före sin 101-årsdag. Anna-Stina var född den 15 mars 1922 i Glottra. I sin ungdom kom Anna-Stina i kontakt med den andliga väckelserörelse som gick fram i Östernärke, och den 14 juli 1944 döptes hon och blev medlem i Glottra baptistförsamling. Medlem i Kumla baptistförsamling Ebenezer blev hon den 5 november 2000 och kom då inflyttande från Salemförsamlingen i Hallsberg. Anna-Stina började jobba med att städa i Glottra skola, var en av de första uppgifterna, vad jag har förstått. Hon tjänade också en tid i en familj i Örebro som drev bagerirörelse. En annan uppgift som Anna-Stina hade var hemvårdarinna. Det innebar att komma till hem där husmor drabbas av sjukdom eller familjen får tillökning. Och då skötte hemvårdarinnan hushållsuppgifterna. Anna-Stina träffar sin Nils och de gifter sig och kommer att så småningom bosätta sig i Sannahed med sina barn. Då kommer plötsligt det hårda slaget 1969. En vinterdag omkommer Nils i en trafikolycka. I ett möte med en långtradare tappar släpet fäste i vinterväglaget och kommer över på Nils körbana. Då är Anna-Stina endast 46 år. Nu kommer hon sedan att jobba bland annat på Litervs korvfabrik. Hon arbetar också i åldringsvården på Solbacka. Efter sin pensionering kommer Anna-Stina att bo några år i närheten av sin syster Sivan i Dala Floda i Dalarna. Hon återkommer så småningom till Närke och bosätter sig i Kumla. I församlingen har Anna-Stina tjänat i många olika praktiska uppgifter. Sången och musiken var hennes stora intresse. Hon fanns med i församlingens kör, men har också varit med i gitarrgruppen. Jag har många minnen av mötet med Anna-Stina. Damen med glimten i ögat. Hennes förmåga att kunna berätta om gamla tider som hon har varit med om. Men också att snabbt agera. När det skulle hända, då skulle det gå fort. Jag minns också hennes fantastiska kakfat. Anna-Stina gillade att baka och gjorde det gärna och ofta. Och alltid när man hälsade på där hemma så var det kaffe med mycket gott bröd. Vi har nu i församlingen förlorat en trogen medlem. Hon följde församlingens arbete när hon var aktiv naturligtvis, men även det år när inte orken fanns där så följde de med intresse med. Vad händer i församlingen? Hur sker det? Kommer det människor till gudstjänster? Sista tiden bodde hon på akvarellen och fanns regelbundet med när kyrkorna hade sina sångstunder där. Vi känner stor tacksamhet till Gud för att få äga Anna-Stina som medlem i vår gemenskap. Och vi tackar Gud för henne. Man vill också innesluta er som familj i vår omsorg och förbön. Vi vet att då det tält som är vår jordiska boning rivs ner har Gud en byggnad åt oss i himlen. En evig boning som inte är gjord av människohand. Begravningsgudstjänsten kommer att hållas i Fyrstadskyrkan måndag den 20 mars klockan 14. Nu tackar vi Gud för Anna-Stinas liv. Gud vår himmelske far, vi tackar dig för det liv som Anna-Stina Lund fick leva. Herre, tack för att hon fick uppleva i tidiga år att möta gemenskapen med dig, Herre. Och uppleva dig som en trofast och trogen herde som följer genom hela livet, även om åren blir många. Tack Gud för vad Anna-Stina har fått betyda in i familjen, bland arbetskamrater under alla år, men också in i vår församlingsgemenskap. Herre, vi ber om välsignelse över hennes verk, även om hennes liv här är färdigt. Herre, tack att du vill omsluta också de anhöriga som finns med i sorg och saknad. Ge kraft och styrka, vi ber om det. Och Herre, ge oss nåd att förvalta vårt liv så väl att vi är redo när vårt uppror kommer. Tack Gud för att du hör bön. Amen. Så sjunger vi nu den fjärde versen på sången 172. Det ska möta den levande Herren.
Ja, jag ska läsa lite ur Bibeln. Trevligt. Jag ska läsa Romarbrevet 12, vers 4 till och med 10. För liksom vi i en enda kropp har många lemmar. Och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar. Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått. Att profeten är i överensstämmelse med tron. Att tjäna i vår uppgift. Att undervisa i läran. Att förmana med uppmuntran och tröst. Att dela ut gåvor utan baktankar. Att vara hängiven som ledare. Eller att visa barmhärtighet med ett glatt hjärta. Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda. Håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Ja, Gud, jag tackar dig för att du ser att vi alla är en del av den här församlingen. Jag tackar dig för att du har kallat oss till olika delar. Olika delar där vi får vara med och tjäna och hjälpa till för att vi ska få växa och för att vi ska få frodas i ditt namn, Gud. Jag bara ber att du ska verkligen se över att alla ska känna sig använda, att de ska känna att de har ett syfte här, Gud. För du har kallat oss var och en till vår unika uppgift, till vår unika kall. Så i Herre Jesus namn så ber jag att du är med oss alla. Amen.
Tack för det, Elias. Vissa blir kallade hem till Herren. Och andra känner sig kallade till församlingslivet. Vi ska ha ett medlemsintag. Så jag tänkte be Stina, Andy och Molly att komma upp på estraden. Gud, vi tackar dig för församlingen, ditt verk genom Jesus Kristus. Heliga Ande, ge oss beredskap till förändring när vi nu berikas med nya medlemmar. Amen. Här står Andy, eller Andrew, Stina och lilla Molly Cuthbert som ska tas in i församlingen. Och Elias läste nytt ett bibelord som pratade om att vi är en enda kropp med många lemmar. Och nu får vi ta emot ytterligare lemmar till våran kropp här. Jag tänkte ställa några frågor till er. Tror ni på Jesus Kristus som er Herre och frälsare? Vill ni dela församlingens gemenskap och uppgift? Församling. Vill ni som församling dela trons liv och församlingens gemenskap med familjen Cuthbert?
Ja!
Ah, vad härligt! Nu tänkte jag, innan jag ber äldste och andra komma upp, så tänkte jag ställa några extra frågor här till Andy och Stina och Molly. Så Andy, du har ett namn som inte klingar svenskt. Var är du ifrån?
Jag är från England faktiskt.
Okej, okay, vad härligt. Så du kan prata engelska?
Lite, jo.
Var i England?
Jag kommer från Cambridge. Det är i sydöstra av England. Kanske en timme från London.
Okej, okay. Och hur länge har du varit i Sverige?
Från 3 april, så nära till ett år.
Snart ett år. Endast ett år och han pratar så här bra svenska. Wow, wow. Och Stina, jag antar att du också har varit i England.
Ja.
Och där träffade du vem då?
Ja, jag träffade Andy lite innan jag flyttade till England. Men jag flyttade till England på grund av Andy.
Just det. Och ni gifte er där, antar jag?
Jajamensan. Mm.
Och ni var medlemmar i en församling?
Ja, det var vi. Jag gick med i Andys församling som han var med i. Mm.
Och så föddes Molly?
Jajamensan. Föddes du?
Och ni bestämde er för att komma till Kumla?
Ja, jag är uppvuxen i Kumla. Så att komma tillbaka hit kändes rätt och vara nära mina föräldrar.
Just det, ja, vad härligt. Och Molly, vad har du för favoritglass?
Vad tycker du om? Greta Grisglass. Greta
Grisglass. Ja, den är bra. Och Andy, vad tycker du om den svenska maten?
Jag tycker om falukorv.
Jag med. Men vad tycker du om de svenska frukostarna då? De är lite mesiga jämfört med engelska frukostar, eller?
Det är lite olika. Men jo, jag tycker om att ha kött och ost istället av flingor. Så. Jo, det är bra för mig.
Stina, då får du vara avgörande här. Vem har bäst frukostar, Sverige eller England?
Jag skulle nog säga Sverige.
Ja, okej. <Okay. laughs> Flingor före kött, okej. Okay. Nu tänker jag be äldste komma upp. Vi ska ha handpåläggning och be över familjen Cuthbert. Och finns det någon annan som känner att jag vill också välsigna den här familjen med en bön, så är ni välkomna upp, ni med. Gud, vi tackar dig för att du på olika vägar har gjort, har fört familjen Cuthbert till trons gemenskap med dig själv genom Jesus Kristus. Vi ber att hon ständigt ska få förundras över vad du har gjort. Hjälp familjen Cuthbert att stå fast i tron och att i ord och handling vittna om din kärlek, Herre. Vi ber att de ska känna glädje i att tjäna församlingen och tjäna ditt rike, Herre. Vi ber att de ska hitta sin plats och kunna tjäna på bästa sätt genom deras gåvor som du har gett dem, Herre. Det ber vi om i Jesu namn.
Ja, Gud, jag bara tackar dig för detta tillskott till vår härliga församling, Gud. Jag tackar dig för att du bara ledde dem hit, för att du har en plan för alla, och jag tackar dig för att du har lett dem hit, Gud. Vi är så tacksamma. Jag bara ber att det kommande åren ska få vara fantastiska. Jag ber om beskydd, jag ber om att du bara ska få bara skapa en så stor glädje i livet här, Gud. Jag tackar dig för att det första året har gått bra. Jag tackar dig för att Andy redan nu snackar perfekt svenska, Gud. Och jag bara ber att det ska få fortsätta komma nya utmaningar och roliga saker att få göra. Och jag bara ber att de verkligen ska få kunna få känna att de kan få rota sig här i en trygg gemenskap, Gud.
Herre, tack för Andy och Stina och Molly. Tack för de personer som du har skapat dem till och de gåvor som du har lagt i dem. Herre, jag ber att de ska få känna sig hemma här och få komma till sin rätt på alla sätt. Herre, att de får känna att de blir välsignade när de kommer hit och får vara till välsignelse. Herre, vi ber om hjälp i vardagen. Tack att du går med dem varje dag, Herre. Tack att du beskyddar dem som familj, Herre. Du ska styrka och hjälpa dem. Herre, vi tackar dig för dina gåvor.
Tack, Herre, för att du med din heliga ande har lett dessa våra vänner och kommer att leda dem vidare på sin vandring. Låt dem få fungera väl i vår gemenskap och låt dem få vara inneslutna dag efter dag i din ledning och hjälp. Amen.
Tack, Gud, för Stina, Andy och Molly. Tack för att de har flyttat till Kumla och att du har en plan för dem i den här stan. Tack för de saker som de brinner för och det de är bra på och tycker är roligt, som de redan har gått in i församlingen. Jag ber att de ska hitta fler saker som de känner att det här vill jag verkligen göra. Jag ber för Molly som kanske inte haft det jättelätt att byta land, att hon ska må bra och tycka att det är okej att bo i Sverige, hitta kompisar. Och tack för att hon är sån glädjespriderska. Jag ber att du ska hjälpa till med allt praktiskt, med att Andy bor i ett land som inte, att när det är efter Brexit, att det är svårt med byråkrati, Jesus. Tack för att du har skapat så otroligt fina människor, Herre. Amen.
Ja, Herre, tack att vi får stå inför ditt ansikte och du ser våra vänner Stina och Andrew och lilla Molly. Tack att du har lett deras steg och deras väg in till denna dag, och du vill fortsätta att vara ledstjärnan i deras liv, in i vår gemenskap. Och låt dem finna uppgifter i vår församling som de kan gå in i och tjäna dig med glädje. Och hjälp oss som församling att vara med och stötta och ta emot dem på ett bra sätt. I Jesu namn. Amen.
Ja, tack, Herre, att du ser den här familjen som står framför oss just nu. Herre, tack att du ska bruka och använda dem i Fylsta kyrkans församling. Tack att du ska få känna att du har sitt andliga hem här. Herre, vi överlämnar dem med dina händer. Tack att du ska vara med dem och leda dem. I Jesu namn. Amen.
Stina, du kan få stanna kvar här på scen, för nu ska barnkyrkan få sjunga och leda oss i morgongymnastik.
Så. Jag tänkte bara jag skulle fortsätta lite på det som Rune pratade om förut, om under parentationen. För rätt många år sedan så var jag med i valberedningen. Och då var det en kvinna som hette Gunvor som var väldigt kreativ och fixa och dona här. Och vi kände att nej, men nu, det hänger liksom inte med uppe här. Vi behöver ha någon som kanske kan, som är pigg och alert och så här. Så då kom jag med Anna-Stina. Hon är ju inte bangen för något. Och då börjar vi titta i matriken och ser att Anna-Stina är ju då äldre än Gunvor. Så vi tog aldrig med henne. Men det här var ju liksom hennes styrka. Det är det jag kommer ihåg av Anna-Stina. Att det, liksom, det satt inte fast någonstans utan hon körde på. Och så glömde man att hon var så gammal på pappret men inte i sitt huvud. Så nu, och undrar ni varför jag har på mig tofflor så har jag skoskav. För det kan ibland man undra, hur kan det bli så där? Men så är det. Nu ska vi köra igång med våran låt. Så varsågod och upp och stå.
Wow, tack för det. Solceller, vet ni vad det är? Det har vi kämpat med här ett tag. Och nu är de beställda och klara. Så Mats ville att jag skulle läsa lite här från informationsbrevet. Vi var på god väg att genomföra installationen av solceller redan för ett år sedan. Vi hade fått ett löftets offer i storleksordningen 70 000 kronor. Projektet genomfördes dock inte eftersom många ansåg att vi skulle ha full täckning före start. Men nu har vi fått full täckning. Solcellerna är beställda och klara. Så om det finns någon som vill ge en gåva till det projektet så är man välkommen att göra det. Hittills... Eller till och med februari har det kommit in 16 000 kronor. Och solpanelerna har kommit hem och är redo för installation. Ikväll ses vi klockan 17 för bön och lovsång. Tisdag har vi öppen mötesplats. Vi har komba klockan 16, One Piece-kören klockan 17. Onsdag har vi bönegemenskap. Torsdag så är det gemenskapsträff klockan 14 på Kvarngården, Svenska kyrkan ansvariga. Och på söndag så är det gudstjänst för alla åldrar. Då blir det mer dans och sång och morgongymnastik. Men nu ska vi lovsjunga våran Herre tillsammans, och det är Simon och Lisanna som leder oss i det. Man kan också swisha sin gåva till församlingen.
Ja, jag ska inte tjata på att ni ska stå upp igen. Men jag säger så här, känn dig fri. Vi ska ha en liten stund nu innan predikan av att sjunga och lovsjunga. För mig är det också ett sätt att tillbe som också bjuder in till att sjunga ut lite också. Kanske där man har gått igenom eller där man är i. Eller också. Ibland kan det hända saker när vi sjunger. Och min önskan just nu, det är på något sätt att ni vågar släppa taget lite grann och få sjunga ut och stämma in i texten och ja, låt den här texten bli din just nu. Det är några enkla strofer vi kommer köra.
Kom, nu är det tid att tillbe. Kom, nu är det tid att lova Gud. Kom som tittar min längtan. Att ära dig av hela hjärtat till med dig. Allt som är inom mig vill prisa. Det är min längtan att ära dig av hela hjärtat till med dig. Allt som är inom mig vill prisa.
Tack kära Jesus för att du gör ditt verk i oss här. Och tack för att vi får just nu i denna stund här lägga av allting som tynger ner oss, Jesus. Och vi får andas här tillsammans med dig, Jesus. Ja, Gud, kom med din läkedom idag, Jesus. Kom med din kraft, heliga ande, möt oss, Jesus. Vi längtar så efter dig, Jesus. Kom, heliga ande. Och jag tackar dig för dig, Jesus. Halleluja. 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 Vi ändrar lite och kör Above All med Michael W. Sweet.
Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kings, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, There's no way to measure what you're worth. Crucified, lay behind the stone. You lived to die, rejected and alone, like your own, trampled on the ground. You took the fall. Thought of me above all, above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you are. Lay behind the stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above.
Tack för att jag får vara hos er idag. Ingemar Fager heter jag. Bor här i Kumla. Har varit pastor i många år, i ÖM först och sen i EFK. Kommer från Donsö i Göteborgs skärgård från början och har flyttat hit till Kumla. Det är ett stort steg. Men vi trivs gott här med barn och barnbarn på nära håll. Så att blod är tjockare än vatten, brukar man säga. Jag ska dela Guds ord med oss och vi läser från Johannes evangeliet, det sjätte kapitlet. Det handlar ju om livets bröd som vi ska stanna inför. Och jag läser från det sjätte kapitlet och den 22 versen. Nästa dag upptäckte folkmassan som var kvar på andra sidan sjön att de bara hade funnits en enda båt där, så att Jesus inte hade följt med sina lärjungar i den, utan de hade gett sig av ensamma. Men det kom andra båtar från Tiberias och lade till nära platsen där man hade ätit brödet, det som Herren hade läst tacksägelsen över. Och när folket nu upptäckte att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar, steg de i båtarna och for över till Kafarnaum för att leta efter Jesus. De fann honom där på andra sidan sjön och frågade honom: Rabbi, när kom du hit? Jesus svarade: sannerligen jag säger er, ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken, utan därför att ni åt av brödet och blev mätta. Arbeta inte för den föda som är förgänglig, utan för den föda som består och skänker evigt liv och som människosonen ska ge er. Ty på honom har fadern Gud själv satt sitt sigill. De frågade då: vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Jesus svarade: detta är Guds verk, att ni tror på honom som han har sänt. De sa: vilket tecken vill du göra så att vi kan se det och tro på dig? vad kan du utföra? Våra fäder åt mannat i öknen, så som det står skrivet. Han gav dem bröd från himlen att äta. Jesus svarade, sannerligen jag säger er, Mose gav er inte brödet från himlen, men min far ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det som kommer ner från himlen och ger världen liv. De bad honom då, Herre, ge oss alltid det brödet. Jesus svarade, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Men som jag sagt er, ni har sett mig och tror ändå inte. Alla som Fadern ger mig ska komma till mig. Och den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill, utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag ska inte låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den sista dagen. Ty detta är min faders vilja, att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Jesus hade nyss gjort ett brödunder. Folket hade fascinerats, förundrats över vad Jesus kunde göra. Och därför så ville de göra honom till kung. Och då drar sig Jesus undan, ensam upp på berget. Och så börjar folket leta efter honom och finner honom i Kafarnaum på andra sidan sjön. Och Jesus förstår vad de vill. De vill se hur Jesus kan lösa matfrågan. Jesus kan väl fixa vår tillvaro. Han kan väl ordna för oss. Han kan väl få livet att gå ihop. Han kan väl hjälpa mig med tentan på måndag. Eller fixa det där med jobbet, lönen, ekonomin, sjukdomen, framtiden. Ja, listan kan göras lång på saker som Jesus borde fixa. Och kärnan i den här texten vi har läst är ju att folket ville se tecknet, men inte det som tecknet visar på. Och risken finns ju alltid att vi söker Jesus för vad han gör, inte för den han är. Och särskilt när det kommer till Jesus och han kan göra mirakel, tecken och under. Folket hade stannat vid tecknet och begrundat det. Inte vad tecknet pekade mot. De såg inte längre, djupare. De såg det förgängliga, inte det som består, som varar, som håller. De såg inte Jesus, den som Gud satt sitt sigill på, som det står. Den enda som kan mätta oss. Hur ska jag som människa mätta mitt livs hunger? Vem ska hjälpa mig att finna livet? Livet med Jesus som aldrig kan skiljas från min längtan, törst och min hunger. Det finns två tydliga spår i Johannes evangeliet. Johannes är ju den som visar på tecknen som Jesus gjorde. Det finns tecknen uppräknade och man tappar nästan räkningen efter ett tag. Vi vet det första, undret i Kana, vatten till vin. Och så följer det tecken på tecken och så småningom så tappar man nästan räkningen. Hur många är det egentligen? Men det finns två tydliga saker som Johannes vill peka på i sitt evangelium. Och det första det är, vem är Jesus? Vem är Jesus? Är han fixaren eller är han förutsättningen för min existens, för mitt liv? Och redan i det första kapitlet så beskriver Johannes ordet som blir människa. Han pekar på Jesus. Och han säger, Johannes kom och han pekade på Jesus. Och det är det Johannes vill med sitt evangelium. Han vill att vi ska se Jesus. Han vill att du ska se Jesus. Vem han är, Jesus. Inte det han kan fixa för dig. Utan vem han verkligen är. Vårt enda hopp. Förutsättningen för vår existens. Livets bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. Han är större än undret. Större än tecknet. Han är den genom vilket allt i tillvaron kretsar. Det vill Johannes peka på. Det andra som Johannes vill peka på som är tydligt i evangeliet, det är att anden ger oss ett nytt liv. I tredje kapitlet så berättas det om Nikodemus som måste födas på nytt, som Jesus säger. Alltså du måste få ett nytt manus för ditt liv. Det finns en teolog som talar om det, att vi mötet med Jesus ger oss ett nytt manus. Jag tycker det är en bra bild. En ny agenda. Ett nytt sätt att tänka. Ett nytt sätt att förhålla sig till tingen runt omkring. Ett nytt sätt att tala om andra människor. Ett nytt sätt att se på andra människor. Och vi måste få den lagen eller det manuset inskrivet i våra hjärtan. Annars funkar det inte. Det är inte ett dokument vid sidan om med 10 punkter som vi har att förhålla oss till. Utan det är ett nytt liv. För ganska många år sedan när jag kom till Närke för första gången. Det var på Västanåshemmet här borta vid Mullytan. Det var då ett hem för missbrukare, narkomaner, alkoholister som kom till tro och ville få ett nytt liv. Och vi tog emot dem där på Västanås. Och jag minns Kalle när han kom, nyfrälst. Och så gick han ner till Mullhyttan till ICA-affären där. Och som vanligt när han gick in i en affär så tog han något och la i fickan utan att betala. Så kom han tillbaka och så säger han till mig, det är något konstigt, sa han, det bränner i mina fickor. Ja, det är klart det gör, så jag, du har ju snott saker. Ja, vad gör jag då? Ja, du får gå tillbaka med det igen och lämna tillbaka och be om förlåtelse. Och så gick han tillbaka och lämnade tillbaka. Så kommer han tillbaka och säger, nu bränner det inte längre. Han hade fått ett nytt manus. Ett nytt sätt att tänka. En ny lag inskriven i hjärtat. Och det måste vi få. Det är där det ska sitta. Ett liv som formulerar våra liv efter hur Jesus gör. Tjänande, utgivande, generöst, förlåtande, långtgående. Jesus talar om att gå en mil extra. Det är att gå långt det. Ett liv som, eller ett manus som är präglas utav Guds stora generositet och nåd. Barmhärtigt. Ett välsignande liv. Ett liv som helar och söker försoning och enhet i vår splittrade tillvaro. Ett liv som säger något annat än det som präglas av egoism, oförsonlighet, inskränkande, tillbakahållande. Vi som församling är ett tecken på detta nya manus. Vi är som församling profetiska i den meningen att vi redan nu gestaltar det som, eller den vision som till exempel presenteras i Uppenbarelseboken. Eller i psalm 107. Läs gärna den när du kommer hem. En psalm som beskriver vilka vi är. Vi kom från havet, vi kom från öknen, vi kom från ödemarken. Vi var sargade, vi var sårade, men Gud mötte oss. Du och jag är tecken som pekar på något större, någonting högre. Jesus som livets bröd. Vi har fått ett annat manus och det visar vi där vi finns. Och församlingen är ett tecken på att Guds rike är här. Redan nu smakar vi riket som kommer. Det är en paradox, en spänning, men inte desto mindre sann. Och församlingen är ett tecken på att hela skapelsen en gång ska upprättas. Och redan nu föregriper vi det. Det är en spänning, en paradox, men inte desto mindre en sanning. Och redan nu så är vi ett tecken som församling att alla ska med. Oavsett vem man är eller vad man har gjort. Redan nu gestaltar vi det. Vi kommer från olika håll. Vi är som en sån här godispåse, gott och blandat. Det finns svarta, röda, vita, hårda, mjuka, sura, söta. Men alla ligger i samma påse. Och redan nu gestaltar vi det. Och att vi är en mångfald är aldrig något problem. Utan utmaningen är hur hanterar vi det? Att vi tycker olika. Att vi tänker olika. Att vi är olika. Det är det som är tjusningen. Paulus skriver i Efesierbrevet 2 att vi är Guds verk. Skapade i Kristus Jesus. Och det ordet verk kan översättas med Guds mosaik. Det är olika bitar som har placerats i en och samma bild. Vi kommer från olika håll. Och just mångfalden är Guds stora idé och vishet. Församlingen är det finaste som finns och de människor som inte är med där är de viktigaste som finns. Jag älskar församlingen. Jag blev buren in i församlingen innan jag kunde gå utav mina föräldrar. Jag kan fortfarande känna lukten, atmosfären. Där jag växte upp på Donse i salen som vi kallar det för. Och jag tycker det här är en bra beskrivning på församlingen vad den är. Det är det finaste som finns. Och de människor som inte är med är de viktigaste som finns. Det är en bra vision för en församling. Det säger någonting om både vilka vi är och vart vårt ärende är. Församlingen är en samling människor kring Jesus som delar hans intressen för världen. Det säger också någonting om att vi är samlade kring Jesus. Det är han som är centrum. Livets bröd. Det här är Edin Lövås som har sagt det här sista. Att för hans definition av församling, jag tycker den är bra. Inför den här predikan så tänkte jag, jag måste sätta mig in i Fylstakyrkans historia. Och jag har försökt så gott jag kunnat. Och jag fick hjälp av Rune som gick ner i denna församlings eller denna kyrkas innandömen och hittade en jubileumsskrift från 40-årsjubileet. Som jag lusläst tills idag. Och det säger någonting om att i varje församling finns det viktiga spikar. Det finns viktiga saker i en församlingshistoria som vi måste återvända till för att hitta vad är egentligen, varför är vi här och vad är vår uppgift. Och visst, vi måste tillbaka till facit, om vi så får säga, apostlagärningarna för att beskriva församlingens födelse och de första åren. Och där hittar vi viktiga fundament, incitament och riktlinjer att gå efter. De samlades kring ordet och bönen och delade brödet och gemenskapen och så vidare. Och så har jag försökt att hitta det också. Jag kommer på mig själv ibland när jag skriver predikningar och skriver ordet församling, vilket jag ofta gör, att det blir fel. Att det blir frösamling. Och ibland blir det förslamning. Och vi är ju... Församlingen innehåller allt. Jag brukar säga att när jag var i 20-årsåldern och skulle bli pastor så mötte jag Nils Pollack som sa: Ingemar, bli aldrig förvånad över någonting i församlingen. Allt kan hända och allt kommer att hända. Ja, men fortfarande är församlingen det finaste som finns. För det är Guds idé. Det är hans påhitt att det skulle vara så. Han kunde ju valt en helt annat sätt att tala om sin vishet och mångfald och godhet. Men han gör det genom oss. ...1859 bildades Kumla baptistförsamling. Det var den första frikyrkliga församlingen i socknen. Nu tar jag den bilden på frikyrkans historia så får ni med den. Församlingens kapell fanns i Hjortsberga by. Det ligger någonstans bort vid Sannahed, bort igenom där. 1862, i samband med att järnvägen drogs fram och församlingen startade verksamhet här i Kumla. Jag vill säga det också, att nu kanske det finns någon som är mycket bättre på historien än vad jag, så detta är från min horisont. Vi kan ta det på kyrkkaffet sen efteråt. I slutet på 1860 fanns det i Örebro län 13 baptistförsamlingar med omkring 650 medlemmar. Det fanns en stor brist på ledare i församlingarna. Och de unga församlingarna hotades framförallt av den så kallade syndfrihetsläran. Det var en lära som slet i de unga församlingarna och ledde till stora problem. Och det är ju tur att vi inte har att kämpa med den idag. Men därför så startade man bibelskolor. Och 1860 startades det en sån bibelskola i Örebro, hemma hos en som heter Gustav Palmqvist. Han hade en bror som heter Johannes, som var mycket betydelsefull för verksamheten i Stora Mellösa. Och så hade han en bror till som hette Per, som var med och startade söndagsskola och allt det som hände här idag. En av eleverna på den här bibelskolan, han hette Malm. Han reste runt i de här trakterna och predikade. Han predikade till alla som ville höra och alla som inte ville höra. Och en söndag 1862 så talade han på ett möte på exercisplatsen i Sannahed. Inför 2000 personer. Och dagen efter så promenerade han till Hallsberg och predikade för järnvägsarbetarna där genom att ställa upp ett bord vid vägrenen. Och så predikade han för dem när de skulle hem. Flera kom till tro. Och 1867 under pingsthelgen så grundades en församling i Hallsberg med de som hade kommit till tro genom denna Malm. Jag fascineras av denna Malm och många andra som la grunden till mycket av det vi ser idag. Till många av de församlingar som vi känner till. Och jag har tänkt när jag har läst igenom det här, jag har tänkt på min församling från Donse, han som grundade den församlingen. Han heter Olof Eriksson, en fiskare som kom till tro på ett ganska dramatiskt sätt när hans båt höll på att kantra och sjönk. Där han böjde sina knän och bad till Gud: Gud, blir jag räddad från det här så ska jag starta en församling. Så startade han en församling. Han blev räddad, som väl var. Och så har jag läst om Gustav Johansson i Stene, August Westerberg, Oskar Johansson som bildade styrelsen och grundade församlingen eller verksamheten här. Jag tänkte på Gustav Engvall som hänger på en tavla här inne som jag såg före gudstjänsten. Som ledde församlingen och som var med vid församlingens bildande. Han var också församlingens första föreståndare. Och det står så här i jubileumsskriften: man avskilde Gustav tillsammans med diakonerna August Westerberg och Gustav Johansson med bön och handpåläggning och sång. Framåt det går genom både ljus och mörker än. Så fortsatte man. Varefter, skriver sekreteraren, varefter följde ett varmt bönemöte. Jag tänker också på evangelisten August Lindstedt som församlingen 1910 kallade och var här i Kumla i 5 månader där flera kom till tro. Jag skulle kunna räkna upp många fler personer. Det är människor som har brunnit för församlingen och för Jesus och hans intressen för den här världen. Det är människor som har sett att församlingen är det viktigaste som finns och de människor som inte är med där är det finaste som finns och de människor som inte är med där är det viktigaste som finns. Församlingen som ett tecken, ska vi se. Jag ska ta några sådana här spikar som församlingen har haft. Alltså när församlingen bröt fram i Sverige på 1800-talet så var det en motkultur till samhället. De hade några spikar som de spikade på som var fundament, pelarna i församlingsbygget. Och observera nu, de här punkterna är bara några exempel som jag tycker är viktiga. Det första är nåden. Nåden, alltså Malm, Palmqvist, Engvall, Olle Eriksson, de hade upptäckt nåden. Och inte bara upptäckt den, de hade smakat nåden. Vi sjöng här i början om han är min, vad vi sjöng? Han är min sång. Han är min glädje, han är min sång. Och nåden, vad är det för någonting? Jo, det är att tänka att jag är älskad i befintligt skick. Tänk att Gud mötte mig med sin nåd. Johannes som vi läste från, han säger själv om nåden så här: jag är den lärjunge som Jesus älskar. Ja, älskade han inte de andra? Jo, det gjorde han. Men Johannes hade upptäckt det. Nåd, vad är det för någonting? Jo, det är det område där Gud delar ut gåvor. Gud är en god Gud. Och jag kände så starkt när vi bad här innan att jag skulle säga det till dig, just till dig idag. Gud är en god Gud. Han vill dig väl. Det är nåd. En av de bästa kommentarerna jag har hört om en församling, det hörde jag när jag var pastor i Norge några år. Och Therese som gick en alfakurs. Och hon berättade efter ett tag att hon var uppväxt i ett hem, Jehovas vittnehem. Och de hade sagt till henne under hela hennes uppväxt och tonårstid och aktade för de frikyrkliga, de håller bara på med nåden. Och jag sa till henne, det är den bästa kommentar jag har hört om församlingen. Tänk om vi var kända för det. Vi har nåden, det är vårt varumärke. Det är därför vi är här. Och det hade Malm och de andra upptäckt. Och det måste alla få höra. Och därför så tog han ett bord och ställde sig vid vägkanten och predikade för järnvägsarbetarna. Låt mig få läsa bara ett sånt här bibelställe från Apostlagärningarna, om vi ska gå till facit. Apostlagärningarna 4:33. Det är så vackert. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att Herren Jesus hade uppstått, och de fick alla riklig del av Guds nåd. Ingen av dem led någon nöd. De som ägde jord eller hus sålde sin egendom och så vidare. Alltså nåden gjorde någonting. De satte dem i rörelse. Nåden är ingen passiv sovkudde, utan någonting som förvandlar våra liv. Oj, jag måste tillbaka till affären och lämna tillbaka det jag stulit. Det händer någonting. I Apostlagärningarna 6 och 8 så står det: Stefanos var fylld av nåd och kraft och gjorde stora under och tecken bland folket. Det hände någonting när nåden fick greppet om den personen. Det andra är ett socialt engagemang. Var så till sinne som Jesus var. Vad gjorde Jesus? Jo, han gick till de mest utsatta. 1915 upprättades en understödskassa i denna församling. Och 1918 anställdes en diakonissa för att tjänstgöra för dem som hade drabbats av spanska sjukan. Och för hennes underhåll ansvarade ungdomsföreningen. Det är vackert. Alltså, nåden sätter oss i rörelse. Vi blir uppfinningsrika. Och vi ser behoven och går in i dem. Mission. Evangeliet gäller alla. Och här finns det mycket i denna församlingshistoria och mission i Finland, i Bohuslän, i Indien, Afrika, Kina och Kumla Ebenezer missionssällskap som bildades 1910. Var så till sinnes som Jesus var. Vad gjorde han? Jo, han lämnade sin värld för att gå till en annan värld. En värld som var hans. Och han kom till sitt eget. Men de egna tog inte emot honom. Men åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Enhet. På 30-talet när många församlingar lämnade Svenska Baptistsamfundet så skedde det inte här i denna församling. Församlingens sammanhållning var viktigare än frågor som kunde skilja dem åt. Och i ett församlingsmöte 1938 la äldste och diakoner i denna församling fram följande förslag. 1. Att bevara enheten för uppdragets skull i Kumla. Det är bra. 2. Att bemöta varandra i kärlek och förtroende och motverka partier. 3. Att sitta still i båten och låta oss uppfyllas av ande, predika, fördjupa oss i mönsterbilden av församlingen. Att inte ta förhastade beslut. Jag tycker det är klokt. Parallellt med denna församlings jubileumsskrift, 40-årsjubileumsskrift, har jag också läst Freddy Götestam, Församlingen i mitt hjärta. Och Freddy var ju pastor här på 30-talet. Jag hade förmånen att följa honom de sista åren i hans liv. Ett original. Jag skulle kunna hålla många predikningar om honom. Det ska jag inte göra. Men en fin man som med titeln i den boken beskriver det han kände, Församlingen i mitt hjärta. Barn och ungdom var också en sån där bit. Och sång och musik. Församlingen här var ju ledande när det gällde musiken. Inte bara för den här församlingen utan för hela Sverige. Med lösbladssystemen som kom ut och sånger som skrevs av Lydia, Litell och andra. Det finns säkert fler punkter. Men vad säger det här sista sången och musiken? Jo, han blev mig till frälsning. Han blev mig till frälsning och därför så vill jag sjunga och jubla. Saliga visshet, Jesus är min. Till sist. Paulus skriver till församling eller till Timoteus. I det andra Timoteusbrevet 1:6 där han säger Timoteus, blås liv i din gåva. Någonting hade hänt hos Timoteus som gjorde att det hade fördunklats. Missmodet hade kommit in, tröttheten. Och så säger Paulus, blås liv i den på nytt. Det finns hos dig. Det finns där. Jag möter många församlingar. Och många församlingar kämpar i, vi är få. Hur ska vi fortsätta? Vad ska vi göra? Och jag kan förstå utmaningen som finns. Och jag säger, tappa inte tron. Tappa inte hoppet. Fortsätt att tro, fortsätt att spika på de spikar som finns. Fortsätt att predika. Och själv var jag med om en sån här upplevelse för några år sedan när jag hade predikat. Och som ofta när jag hade predikat eller som ofta är erfarenheten hos en förkunnare det är, det blev nog inte så bra idag. Vänta bara till nästa söndag. Finns det någon bakdörr jag kan gå ut genom så att jag inte behöver möta församlingen? Och så gick jag hem till Anna-Lena, min fru, och sa jag ska nog sluta och predika. Och dagen efter åker jag ner till min far som ligger på sitt yttersta. Och det visade sig vara hans sista veckor i livet. Han har varit min största supporter och ringt på måndagen och sagt hur gick det predikan igår? Och så tar jag en liten promenad och kommer tillbaka och ser ett par som står och fotograferar. Och den visar sig att de kommer från Singapore. Och de är i Sverige för första gången i sitt liv och hade kommit till Göteborg. Och någon hade tipsat dem om att åka ut i skärgården. Och jag möter dem där och berättar om skärgården. Och så frågar de, är du kristen? Ja. Ja, vi har bett till Gud att vi ska träffa någon som är kristen. Och så har vi ett gott samtal när vi ska skiljas åt, så säger mannen, får jag profetera över dig? Ja, det får du. Keep on preaching. Fortsätt att predika. Och det slog ner här inne. Ja, men fortsätt att predika. Och det är min uppmaning till mig och till oss. Och till oss som församling. Fortsätt att förkunna. Fortsätt att predika. Fortsätt att tala om nåden. Och fortsätta att peka på Jesus. Och det uppdraget ligger kvar. Och den kallelsen ligger kvar. Uppliva din nådegåva. Nu ska vi ta en stund utav bön. Här finns vår förbönsplats. Här finns möjlighet att tända ljus, att skriva bönelappar. Att få förbön. Jag tror det finns förebedjare också som är villiga att be för dig. Och vi sjunger någonting tillsammans och du är välkommen att på nytt kanske signa upp dig. Ja, men jag vill vara med. Jag vill stå där. Låt mig få vara ett vittnesbörd där jag finns i min vardag för de människor jag möter. Att få spegla dig, Jesus. Så vi sjunger och är med i bön. Och jag tror vi står upp igen, så är det väl lättare att både sjunga och att röra oss här i rummet.
Styrkan som jag har kommer ifrån dig.
Styrkan som jag har kommer ifrån dig. Halleluja. Jag är omfamnad av din av nåd får vi komma. Endast din nåd ger oss liv. Ej genom nåd vi kan göra. Endast din nåd ger oss liv. In i
bara du är Gud. En gång till.
står i din närhet. Jesus, du är här. Så
kära Jesus, för att du är kärlek, Jesus, glädje, Jesus, och du är upprättelse här. Tack för att vi får ta emot nåden, Jesus, och tack för att vi får ta emot dig på det sättet som du är här, Jesus, inte för vad du borde göra, Jesus, de tankarna som vi har, Jesus, utan jag ber att vi ska kunna få lära känna dig på det sättet som du är, Jesus. Halleluja. Kom med din heliga ande, Jesus. Jag vill att du vidrör ditt folk idag, Jesus. Du ser den längtan som är, Jesus. Du ser de bönerna som är bädda så många gånger, Jesus. Gud, vi ber om bönesvar idag, Jesus. Vi ber om upprättelse, Jesus. Vi ber om helande, Herre. Helige Ande, tack för att du kommer, Jesus. Tack för att du kommer och bidrar, Jesus, nu med Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja.
Församlingen är det finaste vi har, och människorna utanför är det viktigaste vi har. Tack för de orden. Är Jesus fixaren, eller är han förutsättningen för vår existens? Vi har fått många uppmaningar och uppmuntringar idag att ta med oss när vi går ut i vardagen, i våra liv. Vi ska snart fika, men jag vill nämna någonting om fikat bara. Det är Charlotte Sköld som har bakat allting och bjudit till fika idag. Hon har fyllt år, så hon ville göra det för oss som en enda stor familj. Tyvärr har hon nu blivit dålig och fick åka hem, så hon får inte dela det fikat med oss personligen. Men vi är ändå välkomna att ta del av fikat som hon har bakat för oss. Har vi en till? Vi sjunger en till sång, och sen tycker jag att vi ber välsignelsen tillsammans som många lemmar i en enda familj.
Ja, vi kan nog stå tillsammans och sjunga med en sista sång. Sätt våra hjärtan i brand.
Du är den modaste mod. Du kommer med frid i en orolig tid, när det verkar som om allt annat faller, är du där.
Sätt våra hjärtan i brand.
Sätt våra hjärtan i brand. Vi vill följa dig. Sätt våra hjärtan i brand. Vi vill följa dig. Vi ser det du ser, ge det du ger. Visa i gärningar vem du är. Vi ser det du ser, visa i gärningar vem du är. Och det som är svagt blir starkt i din hand. För hos dig, Gud, finns vår styrka. Vi tror på ditt ord. Vi tror på det du gör. Herre, hjälp oss att inte ge vika.
Sätt våra hjärtan i brand.
Sätt våra hjärtan i brand. Vi vill följa dig. Sätt våra hjärtan i brand. Vi vill följa dig. Se det du ser, visa i gärningar vem du är. Vi ser det du ser, ge det du är. Visa i gärningar vem du är.
Innan vi går och fikar vill jag bara säga extra välkommen till våra vänner, våra nya vänner här, hej hej, från Colombia. De har nyss flyttat hit till Sverige och de är för första gången på besök här i vår församling. Bienvenidas a nuestra congregación, bienvenidas a nuestra iglesia, bienvenida a adorar Jesucristo junto con nosotros. Amen. Okej, vi ber välsignelsen tillsammans. Herren välsigne oss och bevara oss.
Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Nu ska ni få kaffe.